With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Khalid kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag tillfällde att jag trodde att det var en av de bästa hästarna jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, utan det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Det är väl så att när derbyhelgen är över så infinner sig hösten. Det tog 2 minuter tills de svarta målen drog in på Jägersro i söndags eftermiddag när derbyt hade avgjorts. Det är lite symptomatiskt för känslan efter en derbyhelg att nu är det höst.
Även när du inte var där alltså?
Ja, lite så faktiskt. Men jäklar vilken härlig vinnare det blev alltså. Det måste man nog säga, va?
Ja, det var enormt imponerande. Dessutom utan några paket.
Ja, inte ett enda. Knappt.
Nej, det fanns inget i det paketet, va?
Nej, vad har vi här nu? Fast huvud, va?
Ja.
Vanlig vagn.
Ja.
Skor runt om.
Ja, PG-skor.
PG-skor och öppet huvudlag då alltså.
Ja, det gick att vinna Svensk Travderby 2020 utan att rycka alla de här växlarna det ständigt pratas om.
Till och med Robert Berg uttalade sig här igår och sa att det är individen och hästen som ska märkas, inte utrustningen. Det kan jag tycka är både skönt och vackert, uttalade han sig för Aftonbladet. Ja. Det är ju på något vis skönt att vi fick en annan tränare som vinner av ett storlopp. Inget ont om Daniel Redén, men det var ju lite uppfriskande att vi fick en ny seger här. Och vilken, vad lycklig han såg ut. Jag kan inte säga genuint lycklig, Robert Berg.
Jag menar alltså Robert Berg är ju upp och ner, höga berg och djupa dalar. Och så att, och det var ganska många år sedan han vann ett derby. Och det har varit mycket spekulationer innan. Oerhört press på honom naturligtvis med de två av favoriterna i sin träning, så att det var nog mycket som ramlade av hans tunna axlar den dagen.
Mm. Och ägarna också, här blev man ju lycklig av de här ganska nya, vad man förstår, i gamet och
ja, vilket härligt gäng, och den här talesmannen som var med på tv-sändningen, och ja, det var härligt att se. Igår hade de tydligen någon fest på Åby, hela det här gänget med Bergs sköta personal och Berg och...
Ja, Åby är säkert helt överväldigade också över för sin femte då derbyvinnare i historien. Och det var en förbaskat fin derbyvinnare på precis alla sätt.
Men Börje Holmlund hävdar att det var en Sundsvallsvinnare.
Såklart.
Men det var en fantastisk vinnare. Mm. Vad säger du, Stålberg? Har du vaknat?
Ja, jag lyssnar stum här. Nej, men det är ju så här, alltså, vi pratade ju om det innan. Vi hade ju också faktiskt en liten omröstning på Twitter där vi frågade vem som skulle träna vinnaren av derbyt, där vi ställde upp Berg, Båt och Redén samt övriga. Och vi hade väl hälften i alla fall som trodde på Berg, och nu hade han ju många hästar med, och det var ju just det där. Han fick med de här vinnarna och så väljer han Hail Mary och Innerspår. Man fattar ju att Robert har tänkt länge på att det ska kunna gå att vinna derbyt med den här. Det var ju inga dåliga hästar han så att säga valde bort själv att köra, utan Innerspår med Hail Mary, bombat i spets med en häst som ni sa precis fortfarande inte har, den är ju så oprövad och ojusterad då vad gäller de här paketen, och vinner så lätt. Man förstår att Robert var väldigt, väldigt nöjd.
Jag undrar hur han kände sig här när den gode Wimpal tryckte gasen i botten ett par gånger där. Då skulle man kanske vara lite små elak. Han höll ändå masken ganska bra efter loppet.
Jo, det gjorde han. Hade nog säkert
om han förlorat.
Han hade nog brunnit om han hade fått stryk med en dess av någon annan där.
Ja. Fått galopp när han skulle vrida ut och ta över där liksom.
Ja visst.
Nej, det, alltså, nej, men det var häftigt. Samtidigt man pratar om tävling, men hur känner sig den här Usain Tull efter en sån där, återigen en sån där galen körning alltså?
Ja, det är där igen, det är bra. Återigen, är det tävling? Det är begreppet att tävla. Det kan aldrig vara att tävla, att köra på det där sättet. Det är som de här som ställer upp i maratonlopp och sånt, där ställer sig, lyckas komma längst fram. Det är ju, och sen drar iväg som fasen för att få vara först i bild i 200 meter.
Det är de här spurtprisen i Vasaloppet.
Ja, de är ju som de är. Men just detta med att det finns inget tävlingsmoment i att köra fort tidigt på det sättet som Vimpal gör här. Det kan jag aldrig
köpa. Han var först i, vad är det, Mångsbodarna som är första.
Ja, precis. Och sen kom han ju till Mora när de hade släckt varenda lampa. Han var ju mål, var han 30 meter efter näst sista häst.
Men... Däremot så motsäger jag mig lite det här med att det var hårdkörning hela vägen. Det var ju många positionsförflyttningar. Men Per Lennartsson sa väl det bästa i en intervju efteråt att Robert Berg fick bestämma tempot precis som han ville.
Ja, så efter den här våldsamma öppningen så var det ju egentligen ingen körning. Att de förflyttade sig några stycken där fram mot ledaren betyder ju inte att det blir någon våldsam tempoökning så vitt jag begriper.
Nej, verkligen inte.
Och de placerade sig där utvändigt för att vara i position när det skulle avgöras. Erik gick först och sen fick han andra utvändigt. Men det var ingen som tryckte på ledaren.
Aldrig, faktiskt.
Och det pratades om i sista kurvan att Örjan Kilsson hade ton i sina liner. Men...
Ja. Nej, det tror jag han blev lite färgblind Borg
också. Ja,
om det var någon som hade något att åka med 400 kvar så var det ju Berg. Man satt ju bara och väntade på att han skulle åka ifrån. Ja,
sen, det var ju... Örjan luras ju som vanligt lite. Man vet ju aldrig hur mycket Örjan har kvar. Va? Ett ton eller ett dasspapper, det är liksom omöjligt att veta.
Ja, faktiskt.
Ja, men han lurade inte mig.
Apropå
där.
Sköna vinnare så där som hängde med. Såg ni den här, var det någon som såg Finnkampen?
Nej.
Emil Miljan de la Olivia eller något sånt där heter han, från Eskilstuna 19. Han sprang alltså på fredagen en timmes lopp i Berlin och var varvad tre gånger av Mofara. Men under slutvarvet följde han Mofara och applåderade denne och fick då synas i bild med denne världslöpare. Men sen kom han ju hem och sprang 10 000 meter där hem, Finland, Tammerfors var det väl, sprang 10 000 meter för Sverige två dagar senare. Och sprang med Latsa hela loppet. Han gick ut några spår och sådär. Såg till så svenskarna skulle ta en tripp. Och så sista varvet skenade han iväg som en galning och vann med 50-60 meter.
Oj.
Vilken lirare alltså.
Ja. Jag hörde om honom också. Jag har fått det där refererat. Jag har inte sett något av de här två loppen. Men just det, jag hade två stycken som hörde av sig till mig. Och så såg du han som hängde på Mo Farah.
Ja, det var så jäkla läckert alltså.
Jag måste se det, jag ligger lite efter där. Men jag har hört talas om namnet tidigare. Men jag måste erkänna att jag har ingen koll på att det var en sån, att det är en sån löpare. Det är ju häftigt om vi har fått fram en svensk långdistansare som kan vara med och latcha lite. Det vore ju jättekul.
Apropå derbyvinnaren då, han är alltså en son till Gogo Gaga. Och det är ju succéhingst naturligtvis. Den här passgångarhingsten som importeras till Sverige. Och Åke Svanstedt har ju en makalös häst där borta i USA, en tvååring som ser ut som en världsstjärna. Och likadan Power är efter Gogo Gaga. Så att, ja, det får vi nog se mer av.
Och Diana Sett börjar vi ana har fått en, ja, den säsongen börjar bli lång.
Ja, det är fullt förståeligt.
Fullt förståeligt.
Titta på Örjans ansiktsuttryck när han passerar mållinjen. Det ser ut som han har hållit andan i 2 kilometer och så pustar ut. Oj! Ah, det är så jäkla... Alltså, Örjan visar nästan aldrig någonting i sina ansiktsuttryck. Men här var det... är jag äntligen i mål? Ja. Först dessutom.
Ja. Ja. Du tyckte det var målgalopp?
Nej, det var ju... Ja, alltså ja, det där var ju det blir alltid så svårt. Det finns ju ingen riktigt bra bild. Jag tror inte ens att måldomarna hade en riktigt bra bild på hur det såg ut över linjen eftersom det var häst på sidan där. Nu vill jag inte ta ifrån henne segern, men det, för mig kändes det ju, det blir, jag tror jag twittrade om det, närmare målgaloppen så där utan att vara det kan det i alla fall inte bli. Och som Lennart säger, det var ju fascinerande, man såg Örjan sista, åtminstone sista 300 genom sista svängen där, att han var ju ruggigt orolig. Alltså, det var ju alltså att han, oj vilka fingrar det var där. Och som sagt att han inte hade, han behövde luft när han passerade mållinjen där, för då hade han nog inte
mycket. Just att han kvar, inte alltså. Att han inte blir tvåa, att hon inte blir tvåa liksom, det är det fantastiska att hon ändå vinner.
Ja,
jag trodde inte Örjan kunde bli orolig.
Nej men det kanske behövs något sånt här då. Vi hade väl förmodligen kört galopp 250 kvar eller någonting. Ja, förmodligen inte kommit till start. Men nej, det var häftigt att se. Hon har ju alltså gjort, det sa vi ju redan förra veckan där, men alltså snacka om och har gjort det hon ska hela vägen, och utan då kanske du har förstått vad det går ut på riktigt. Men hon gör det ju bra då.
Briders Gran återstår.
Ja, då får hon nog vila lite innan dess då, kan man tro.
Faktiskt.
Men vilken häst alltså. Det är ju ja, den är flytande gången och bara... Nej, hon är häftig.
Den som var tvåa var ju också oerhört bra. Alltså. Har ju på några månader förvandlats från ett förstå till en topphäst på banan. De köptes väl som förstå, om jag har förstått det rätt.
Något annat trivsamt under helgen som ni fångades av?
Ja, wow, det var så. Ja, den här Farlanderam i KG Bertmarks minne som bara svepte runt dem.
Ja, just det. Den blev liksom lite borttappad. Kom från att ha varit jättefavorit på Valla och gjort bort sig. Och sen hamnade på spår 12 och blev helt glömd av...
Ja, och gjort fantastiskt.
Nästintill helt glömd.
Fantastiska lopp i V75 också, som tvåa bakom någon bra häst där. Och så. Ja, den tappade alla spelarna bort och så bara han rundade dem. Totalt överlägsen.
Ja, det får man lugnt säga.
Där Björn Goops italienare återigen var helt under isen.
Det börjar bli några stycken nu som...
Ja, vad händer? Vad händer?
Man ser ett litet mönster här tycker jag. Vi har Vitruvio. Om vi nu ska räkna då, vi vill Vice Ars också. Sen den här Uno Crusto Gnafa då. Och kanske också då räkna in Arden Vice Ars som blev en av söndagens mest uppmärksammade hästar.
Som naturligtvis inte borde ha startat.
Nej.
Alltså jag tror alla som satt och tittade på tv, alla kommentatorer, alla var överens om att den här hästen ska inte starta. Ja, den är inte helt klockren, sa någon expert på tv. Nej, det kan man ju hålla med om då. Men hur fan fick hästen starta?
Ja, det är vilka ska man skjuta mest på här, det undrar man. Det finns alla.
Barnvetterna gjorde inte sitt jobb. Och varför, svara nu på denna fråga mina vänner, varför var Björn Goop så oerhört angelägen om att starta en häst i det skicket? Istället för att säga till veterinären att vi står över idag.
Det går inte att ta in den variabeln ens. Alltså det är så obegripligt så att det...
Han kör varje dag i princip. Han kör världsstjärnor. Han vinner V75, han vinner storlopp. Varför var han så angelägen om att starta denna gång?
12 timmar senare eller 24 blir det kanske, så skulle han ju köra lopp på Mantorp igen liksom. Han kör hela tiden.
Ja. Och är det så förbaskat nog angelägen eller viktigt att starta en häst som alla såg var halt och som naturligtvis Björn Goop innerst inne visste att det här funkar inte.
Nej, men han kändes som vanligt. Han kändes precis som han gjort inför de andra loppen.
Och har...
Han var svettigare, men det kunde också bero på att det var lite varmare.
Ja, alltså, man... Vi har ju faktiskt ett klipp här som vi kan återgå till hur diskussionen gick här i söndags.
Favoriten hade inte sin bästa dag, som alla såg. Vad säger du direkt efter loppet, Björn?
Ja, men jag är besviken. Han löpte inte upp till vad han förväntade sig att göra. Så det är klart att jag också är besviken och lite brydd över det. För att han har ju varit bra i två lopp tidigare. Men han kom från Italien och var ett problem. De inte fick honom att prestera jämt på något sätt och vis. Han gjorde bra första två loppen. Men nu så idag var det en dålig prestation.
Mm. Så är det. Hur tyckte du han kändes innan loppet?
Precis som inför de andra två loppen. Det enda jag reagerade på att jag tyckte han svettades lite mer. Det reagerade på värmningen. Men det är också lite varmare idag. Men... Nej, ingen riktig förklaring till varför, men vi självklart gör vi en kontroll. Det måste man göra just nu.
Så att det ihop med banveterinären där.
Ja, det gjorde vi också. Hästen var inte så lik.
Mm. Säg ni.
Nej, men det var han ju inte, så det är bara hem och kolla upp.
Ja, nej, men absolut. Det var inte oväntat att det gick som det gick. Men Björn Goop tyckte att han kände som tidigare. Före loppet.
Och då?
Ja, det är svårt att säga, men det är aldrig fel att stanna hemma heller.
Ska vi bara klargöra här, alltså banveterinären arbetar ju för Jordbruksverket, hästarnas vän och kontrollant på plats. Hur är det som kusk eller tränare? Vem får stryka hästen?
Ja, du får göra det som kusk också.
Så det står var och en fritt?
Ja, absolut. Hade Björn känt att det här kommer inte gå, han är inte i form, eller form, inte i det status för att tävla, då hade han kunnat ta banan också.
Vi får se. Vi ska kolla resultatlistan sen på transport.se om det blir något startförbud eller liknande för Arden Wise Ass. Banveterinären kan ju dela ut ett sånt. Mm.
Ingen speciell hårda ord i studion heller.
Nej, det där var ju, det var ju otroligt märkligt. Det är ju, och det hör ju alla här. Det är otroligt mjukt. Det blir till och med tyst i studion.
Det tassas.
Det är som att de vet att de vill säga mer, men de känner att just i det här fallet kan vi inte göra det. Det är ju sällan det blir tyst i den där studion. De är tre stycken, men ingen vågar riktigt säga något innan man säger att, som Micke Nybrink säger, att man kan ju låta bli att starta, säger han lite försiktigt. Mm. Och vi vet ju att Micke Nybrink kan vara fruktansvärt mycket vassare.
Ja, och han brukar inte ta hänsyn till vad de heter. Utan har han en uppfattning, en åsikt, så framför han ju den. De andra är ju i det avseendet lite mesigare, måste man ju säga. Men det hade ju inte hjälpt vad de hade tyckt. Björn Goop hade startat sin häst. Det jag skulle vilja höra, den konversationen mellan banveterinären och Björn Goop, det har varit intressant.
Mm. Han säger väl samma sak där, att han känner precis som man brukar.
Men en respektlöshet mot hästen. Och en respektlöshet mot spelarna. Det var en stor favorit. Det var inte vilken häst som helst.
Nej, det här blir ju som givetvis inte bra alls för sporten. Det här, alltså, till och med i tv-sändningen, man står och säger innan att hästen inte ser bra ut, som du sa, Lennart, där. Och sen sitter folk och ser det här och sen startar hästen och är precis usel. Och efteråt så blir det liksom lite så där småsnack. Och dessutom fick vi ju inte se hela den intervju som Mattias Liljeborg gjorde, försökte göra med Björn Goop, utan den blev ju lite avsnäppt jämfört med vad man fick se i ATG Live, där Mattias gör sitt jobb och försöker i alla fall få Björn att svara på en rak fråga kring det här, och det blev ju liksom varken hackat eller malet.
Jag såg redaktörens Andreas Wikingssons förklaring här efteråt, att det var hans beslut. Det togs enbart på grund av tidsbrist. Vi kom tillbaka från reklam sent på grund av längre hemtagning med segersynk, och då riskerade vi att missa nästa start. Då beslutade jag att korta. Instämmer i att Liljeborg gjorde ett bra jobb och bra att den gick ut i sin helhet i liven. Man har ju aldrig befunnit sig i den här miljön, så man har ju all respekt för direktsändning och allt det här, men man tveklöst så var det ju inte ett journalistiskt riktigt val. Man kapade ju den enda intressanta frågan egentligen, tog man ju bort.
Ja, man kunde ju sänt den i efterhand om man inte hade tid inför nästa lopp.
Nej, alltså det som du säger, Henrik, man ska ha väldigt stor respekt för direktsändningar. Jag har ju suttit i sådana själv. Det ska ta snabba beslut, och jag förstår, alltså principiellt köper jag redaktörens svar. Sen, precis som Lennart säger, det fanns tid att visa senare, och man återkom ju, det ska vi säga, man återkom ju inför, tror jag, V75-4 med i studion, att prata om att det hade blivit, att han hade fått startförbud, hästen, och så berörde man det här lite till, och då blev man aningen vassare i sina åsikter om det här med att hästen hade startat också. Ja. Så att på något sätt så hade man fått signaler att vi behöver skruva upp lite på plattan här ändå, för nu var det väldigt ljummet det första.
Ja, det var ju enkelt att vara lite mer kritisk när hästen har fått startförbud, och dessutom måste ett veterinärintyg visas upp innan han startar nästa.
Det rådde visst skillnad i meningar och uppfattning om hur lyckat det här förtroenderådet var i under helgen. Det var väl i fredags, va?
Rådslaget menar du?
Rådslaget? Jag vet inte vad man ska säga. Men sammanträden och möten i fredags. Och som sagt, SD-ordföranden tyckte att det var jättelyckat. Typ.
Samsyn.
Samsyn. Och vi fick snabbt mothugg och att det fanns vissa som inte kanske hade riktigt samma uppfattning. Till exempel Anders Holmgren, den nya ordföranden på Solvalla. Tillfällig är han, va?
Ja, han är vice ordförande och upprätthåller ordförandeposten, men han har uppenbart enligt den information jag har, gör han ett jävligt bra jobb som ordförande, och han har, om han vill själv, det vet jag inte, alla möjligheter att bli ordförande framöver. Liksom hans pappa Stefan var en gång i tiden. Men han är ju väldigt rak och står upp rakryggad för Solvalla. Och kanske också för de övriga storbanorna. Även Åby har ju talat om att vi var nog inte på samma möte som SD-ordföranden. Eftersom hon uttryckte sig på det viset. Alltså det känns ju nästan, det blir lite Bagdad-bob över det här nu. Alla vet, eller de som var där, man uppfattar det på olika sätt, men man vet ju nu att officiella versionen kanske inte stämde upp överens med verkligheten. STs officiella version.
Som då är att?
Att banorna är överens och nu går vi vidare som om ingenting hade hänt. Alltså det handlar ju om, det har ju blivit en kamp, och det är inte första gången i travsportens historia, att det blir en kamp mellan storbanorna och å ena sidan mellanbanor och småbanor och andra sidan. Sen kanske ett par av mellanbanorna ställer sig på storbanornas sida. Och det handlar ju i grunden om att ST egentligen vill konfiskera mark och byggnader, ta in dem, alla banornas, i sin balansräkning för att visa på då att man är kreditvärdig på ett helt annat sätt, gissar jag. Och självklart vill inte Åby, som har gjort stora markaffärer, byggt stora byggnader och så vidare, släppa ifrån sig det för att det ska delas ut över hela landet då, alla banor. Så att,
vad ska de då ha den här kreditvärdigheten till?
Att låna pengar, gissar jag.
Ja, till vad?
Ja, till verksamheten.
Där man, prismedel.
Alltså, i grunden ligger väl det här löfterna om pokalåret och Nager, för att det blev väl bara tomma löften egentligen. Va? Det blev ju inte alltså, alls
man
så riktigt.
Ju, man får ju, jag vet inte hur man ska utse, man får utslag på exakt varenda punkt på hela kroppen när man tänker på det här jävla pokalåret.
Ja, man byter färg, känns det som. Ja, nej, alltså om man Bagdad Bob där, man undrar ju lite grann om man ska skriva någon slags lite längre historia om det här, hela den här förändringen som pågår, men om inte Bagdad Bob efter sitt bejublade, eller vad det nu var, framträdande där i TV i Irak där, om han flyttade till Sverige och hamnade i den här travsportsdammen, därför att det här eviga förnekandet av travsporten, eller så här, viljan att se det som faktiskt pågår och har pågått under väldigt lång tid. Det har varit en ovilja ju från alla. Det här är ju en jättesvår fråga riktigt att sätta sig in i, för den är naturligtvis väldigt komplex. Men utifrån sett så fattar jag ju verkligen inte hur man har... Alltså, travsporten har ju varit i kris länge, men man har inte velat prata om det. Man vill egentligen inte förändra någonting. Och det gäller ju... Jag ska inte säga att det gäller alla, för det finns naturligtvis enskilda personer som driver på, och så finns det de som absolut inte driver på. Och det ser vi väl än idag då, men... Alla de här flosklerna som hela tiden bara regnar. Att, som jag säger, Marianas genmäl eller vad det var i travronden där hon förklarar varför man behöver det här rådslaget. Då kommer en sån här retoriskt fiffig formulering. Vi ville också genomlysa om vår organisation från 1925 är stark och relevant nog. Nu vill man på något sätt alltid prata om och lyfta in såna här saker, att nu är det dags att förändra. Men hon har ju suttit med här och drivit på grejer som absolut inte är någon förändring. Alltså, ja, förändring har det ju varit, men inte för att det ska bli något bättre.
Ingenting får mig mer provocerad än en sån här, ett sånt här stycke. Travet befinner sig dessutom, trots sin starka sportsliga position och alla andra positiva värden, i en farlig återvändsgränd. Vi står idag med många omoderna anläggningar, vikande publiksiffror, svårighet att locka nya till sporten, många kurvor som pekar åt fel håll. Det handlar om travets överlevnad på lång sikt. Ni har ju valt väg. Ni valde väg. Så kom inte dragandes mer om det här med att ta oss ur publikbekymren och omoderna arenor. Det är ju ni som har valt väg. Ni ska aldrig mäta upp det här liksom.
Ja, och sen jag ska återkomma till Marianas den här texten i ronden där, alltså, där hon då berättar att inför 2019 när man skulle omreglera spelmarknaden, då initierade styrelsen en utredning. Alltså vi pratar inför 2019. Då pratar man om, därför att man ska titta då och se om organisationen är relevant nog för att hantera ett nytt samhälle, ny samhällsanda, livsstils- och beteendeförändringar och urbanisering.
Ursäkta mig. Nej, det här var... Hur ska jag komma...
Ja, jag tar inte åt mig credden åt detta lilla stand-up-nummer, utan det är alltså Mariana som har skrivit manus här.
Så att jag föreslår att du åker runt på krogarna nu, Magnus, och drar det här. Anmärkningsvärt är det här är också att Ulf Lundell, alltså en av de största ledarna vi har haft i...
Claes Lundell.
Claes Lundell, ja. Vad sa jag?
Ulf.
Ja, det hade varit bättre.
Det hade varit roligare.
Claes Lundell. Vice ordförande i SD i många år, ordförande på Jägersro. Alltså, det var ju nästan ett karaktärsmord i hans insändare i Sulkesport förra veckan, där han tog heder och ära nästan av Mariana. Det visar ändå hur infekterat läget är. Alltså, det är ju sällan man ser en före detta ordförande eller före detta vice ordförande kritiserar sina efterträdare så enormt som han gjorde. En annan sak. Röstsystemet är tydligen förändrat i fullmäktige, Svensk Transport fullmäktige. Nu har man röst, banorna har röster efter antal tävlingsdagar.
Efter antal totolopp är det i, om man ska...
Ja, totolopp.
Men det är
ja,
samma sak ungefär.
Det är i princip samma sak.
Ja.
Och då innebär det att har du då 30 tävlingsdagar så har du 300 röster i princip då. Eller, ja, säger du 300 totolopp då. Och då har man omfördelat dessa röster genom att hänvisa till några parametrar som inte jag vet om vad det handlar om. Alltså Åby Jägersro blev av med 5 tävlingsdagar var, även om det är totolopp då. Säg att det är 50 röster och Solvalla 30. Så i princip tog man från storbanorna 130 röster och gav till några mellanbanor och småbanor. Detta är ju Nordkorea. Man sitter på ST och bestämmer vilka som ska ha röster.
Vad vill du komma med detta? Att...
Ja, alltså de ser ju vilka som de har med sig.
Mm.
Och då kan man fördela om rösterna så att det räcker i slutändan för att få tillräckligt många röster.
Man blir ju, man låter oerhört gnällig, kritisk och sådär. Men förhoppningsvis minns några att vi tre på olika håll mer än en gång har påtalat genom åren saker som inte känns bra. Där man tycker att här går vi i fel riktning. Men har bemötts då många gånger med att vara gnällig och inte vilja prova nya saker och allt vad det är. Så att det är lätt att man blir att sitta med någon sån här bitterhatt på sig. Det är ju inte meningen. Men man blir ju trött då när det återigen kommer formuleringar. Och nu, Lennart, kommer du akt 2 i detta stand-up-nummer, för nu har Mariana skrivit lite mer. Det är nämligen så här att kunden är kung och får hundratals erbjudanden att välja mellan från morgon till kväll, varje dag, året runt. I denna hårda konkurrens måste vi leverera högsta kvalitet i allt vi företar oss. Travets organisationer måste helt enkelt jobba på ett nytt sätt tillsammans. Och det är en fantastisk skarp analys, men den är ju 10 år för sen, minst. Det är inte så att det precis har blivit nya livsstilsmönster. iPhone kom för drygt 10 år sedan. Man borde ha gjort den analysen kanske 2 år in på iPhones livstid och förstått att oj, titta, samhället förändras.
ST och det här, alltså stoppa upp det, bromsa, ta paus ifrån det här, tycker jag. Men nästa händelse som vi väntar på, Propulsion.
Just det.
Hur kommer det reageras då, oavsett den domen, vad utredningen kommer fram till? Herre jävlar.
Mm.
Vet vi något?
Nej, inte mer än att ingen vet något. jag tror inte stall Daniel Redén har fått någon vink åt något håll. Och de har fortfarande inte pratat med Daniel Redén sen... Sedan händelsen, sedan elitloppet har ingen på SD att ha sig, förutom utredarna då, men ingen, ingen annan. Det tycker jag är lite konstigt.
Men det säljs hästar efter Propulsion för 3 miljoner.
Ja, jäklar. Ja,
Lennart Ågren vet kanske
något. Ja, just det.
Nej, SD har väl lovat att oavsett vad man kommer fram till så är de avkommor som är födda och som är tillverkade, som är på väg att födas.
Det ingår väl kanske i själva prisbilden att det är exklusivitet här.
Ja, så kan det vara. Men vad händer när en propulsionavkomma vinner kriteriet?
Ja,
vad händer den som blir tvåa då? Kommer ju naturligtvis att, gå till civil domstol och säga att den där hästen är faktiskt en avkomma till en häst som inte egentligen skulle få betäcka.
Man kan dra det långt.
Ja, precis. Det har vi ju varit inne på igen, tidigare där just. Men SD har ju, de var ju snabba med att säga att de här avkommorna skulle få tävla. Så det blir väl svårt för dem att backa på det då. Och då får de väl rösta för de här eventuella processerna när Lennarts häst har blivit tvåa i kriteriet. Då får de huka sig i bänkarna.
Vi var ju inne på fina namn i förra veckan. Namn som vi gillar. Inga kennelnamn. Härliga, profilstarka.
Och charmiga, glada.
Charmiga, ja.
Lätt att uttala.
Och en häst med härligt namn som också har en schysst historia är ju en viss vinnare av EJ's Guldsko 2 gånger på 70-talet, va?
Ja, och EJ's Guldsko är alltså uppkallat efter Ernst Johan Nordin väl? Jag ska säga Ernst Johan Nordin, pappa till Gunnar, Sören och Gösta Nordin då. Och farfar till Ulf Nordin och Jan Nordin. Men Ulf Nordin nämner jag, för han fyllde 70 år igår och då säger vi ett samstämmigt grattis.
Det gör vi, grattis.
Jo, han vann faktiskt EJ's Guldsko som nu körs på lördag då. 2x74 med Åke Sundberg som var hans mästerkusk. 75 Ove Järström, ägaren, tränaren. Alltså, Månes broder döptes till Peter Lepp. Han var efter Leppanofer. Men bytte senare namn till Månes broder. I vilket skede vet jag inte. Tränades på Jägersro från början av Anselm Mattsson. Senare Leif Lögren. Han var också en sväng hos Sören Nordin. Men Sören dömde nog ut hästen.
Framförallt undrar man ju varför de döpte om honom till Månets broder.
Ja, det är säkert någon som vet. Stall 40, gammalt andelsstall på Jägersro, ägde hästen under en period. Någon där lever väl fortfarande, gissar jag. Samma dag som D'Artagnan vann Elitloppet 1972 så bjöd Ove Järström 18 000 kronor för Månets broder. Hästen var då 9 år. Och Ove fick hästen. Ove var en charmig, en hårding från Storvik. Det ligger väl utanför Gävle. Jag var på en resa med han i USA i Florida en gång i tiden. Det var en ytterst trivsam person. Han sprang väl in 700 000 drygt. 170 000 vann 113 lopp, Månes broder. Och från 9 år och framåt alltså så sprang han in 600 000 i Järströms ägo då. Ett år vann han faktiskt som 11-åring. Juliloppet, årens stora Hugo Åbergs Memorial och Gävle stora pris. Ni hör själva, 11 år gammal.
Ja, det är otroligt alltså.
Vanlig Forsby-sulky. Jag vet inte om han gick barfota faktiskt. Men alltså, det är en av de sötaste, vackraste historier i svensk transport.
Ja, det får man säga.
Varför har han inget minneslopp någonstans?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Gävle, Mattias Gustafsson. Gävle. Ja.
Fixa.
Ja, Målets broder. Ska vi säga något om Målets broder så jag är ingen expert på Fänrik Ståls sägner, men det är därifrån det kommer i alla fall.
Mm. Där, ja.
Jag trodde det var en indianhövding.
Vad var det för typ, Helena, du som har sett honom möjligen?
Ja, vad var det för typ? Det var en slitstark, naturligtvis 323 starter och sånt där, va?
Mm.
Startsnabb, stark, han hade allt alltså. Som jag sa, Åke Sundberg var väl den som körde honom mest. Ove körde mycket själv, men även Lasse Axelsson, Gävletränaren, och han var också tränare för Stall Montigny på Åby en period, körde, och Olle Goop var några storlopp med han. Så att han var ju runt överallt, den där hästen. Och han hade det lite Peter Lepp, eller Leppanofer huvudet där med vit bläs och sådär, va. Vacker häst var det.
Mm. Ja, men då är vi inne kanske på de här namnen igen. Målens broder. Förra veckan var vi inne på Klosterflamman, Rikki-Tikki-Tavi, Björn och allt vad det var. Så då föddes en liten tanke här. Att vi kanske skulle ta sig igenom alfabetet i ordning och sukta efter härliga namn på varje bokstav.
Ja, och vi har tänkt att börja med A och B idag då naturligtvis.
Vad har vi?
Får jag säga en sak till om Månes broder? Han vann många lagerkransar men han vägrade att krypa i dem.
Som Hail Mary i söndags.
Exakt. Ja. A och B. Vi börjar på A. Det låter rimligt va?
Mm, det gör vi.
Mm, varsågod.
Ja, jag gillar ju Avenir. Stig och Johanssons härliga häst på 90-talet. Avenir.
Avenir, det låter fint faktiskt.
Vad kan du kontra med?
Ja, vad kan jag... Adept. Kure Mattsson, Veda Stuteri, vann kungapokalen, Walter Lundbergs SM, två gånger silverhästen, var VM-deltagare. Två elitloppet efter Krakowicz 61 och två efter Osso, den fantastiska Osso 1963. Lämnade faktiskt som Avsings derbyvinnare Najo.
Falun, vad kontrar vi med?
Ja, det här var ju... Här vill man ju försöka att komma på namn ur huvudet och inte vara in och fuska lite grann. Och då det enda namnet som poppade upp och som jag faktiskt... Jag har inga minnen av hästen annat än att den inte på något sätt var dålig, men det är Abborren.
Ja, just det. Ja.
Minns ni Abborren? Ja, ja. Jävla minnen av hästen har jag såklart, men inte så jag har ingen relation, men jag bara minns just namn man pratade om det. Abborre, han sprang i alla fall, då fick jag fuska lite och titta, men han sprang i alla fall in 1,3 miljoner.
Jag tänkte säga det, han tjänade en miljon och det gjorde han då i alla fall.
Ja, startade så sent som 2016 och provade lite Monté också. Står faktiskt att den är tillfälligt i Nederländerna för avel, så det kanske kommer några yngel efter den.
Jag tyckte också det var svårt på A, men om vi ska ha något engelskt här och även i tvådelat namn. Al Joe tycker jag ändå är...
Ja, det var läckert. SM-vinnaren Al Joe, den lille kämpen efter Zetterberg som Bert Johansson länge försökte att köpa. Och Bert var envis, han ringde och ringde och ringde, till slut vi kan köpa den. Mm. Jag tror det var P.O. Gustafsson, Jägers Rotränad, bror Malte Gustafsson som ägde och hade fått upp häst. Stall Svartå.
Ja, all ligger bra i namnen. I munnen, Al Joe. Sen var jag faktiskt, till skillnad då från Magnus, var jag inne och fuskade för och kollade runt lite och hittade på stycken Amarant.
Fint.
Men hon kom aldrig till kvalens. Jo, kval, men ingen start. Men framförallt, det här är oslagbart. Det här ska min häst heta om eftersom den här hästen inte kom till start någon gång, så måste man kunna få...
Ja, det får man göra om det är 20 år gammal. Då kan man sno vilket namn som
min häst ska heta Aftonbris.
Aftonbris.
Ja.
Vad var den efter?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Men ja, det är svårslaget.
Ja, faktiskt. Aftonbris är vackert. Får jag lägga till någon häst här då?
Ja. På A.
Amigo. Tillhörde alltså Stall Saltvins första årgång som egen uppfödare och... Född 1948 och det var väl då Uno Sveds start på en sagolik karriär. Det föddes 6 hästar hos Stall Saltvin det året. Aster var en annan bland annat. Men Amigo vann 38 lopp och var efter Bullwalk Juni. Och precis som alla de andra där i Saltvins första årgång. Amigo. Pappa till Welcome. Och nu ska jag, om jag kommer ihåg det här, Skallagrim.
Där har vi något. Det får vi komma ihåg till bokstaven S.
Ja, Skallagrim. Welcome var ju Bertil Nordenssons stjärna kan man säga, som egen tränare, amatörtränare, och körde väl en del själv också.
Det var B.
Ja, det får vi göra, annars tar vi aldrig slut här.
Nej.
jag har en till som jag, det var också en sån där som poppade upp. En tidig, tidig ska jag väl säga, han var ju född 89 så jag hade hållit på med travtag i alla fall. Men en sån häst på hemmaplan för mig, Astrobark.
Astrobark.
Bertil Fredlund, sprinter som det var...
Astrobark, ja.
Ja.
Vi går till B. Magnus, kör igång.
Nej, det blir det bara en. Och det är faktiskt en häst med tråkig, som ju fick ett tråkig historia som vi minns för att han gick bort. Och har gett namn till en sjuka. Men Baron Gruff.
Ja, Ja.
Jag tycker det är ett sånt, det är ju, namnet är ju, tycker jag, klockrent bra. Sen är det förknippat med trista grejer, men Baron Gruff tycker jag är ett oerhört häftigt namn.
På men uppfödd av Nils Bergman, Bodens starke man på den tiden. Men han döpte alla sina hästar till Gruff kanske.
Det var det jag tänkte fråga Lennart, för det har jag dålig koll på. Om det där är, går lite utanför vad vi har pratat om. Gruff kanske är ett sånt kennelnamn
då kan man undra,
vi inte ville ha.
Då kan man ju undra varför just Gruff.
Ja.
Det kanske någon vet.
Ja, det vill vi
veta. Man var ju stridbar, man kanske gillar att gruffa.
Maila in till podcast.totosport@gmail.com tycker jag. Ballett!
Men vad i helvete? Mm.
Tog jag din?
ja, men jag får rota vid. Ballett, det var ju min.
Det var din, jag förlåt.
Det är så oerhört vackert.
Ja.
Och vilken ballet, vacker häst.
Balletta finns det också.
Ja.
En som heter, eller hette. Men ballett, ja. Då får du vika ut om ballett.
Ja, tre SM-vinnare. SM-vinnare tre gånger. 51 segrar på 107 starter. Vann Walter Lundbergs Memorial. Uppfödare Edvin Lundgren och tränare Sixten Lundgren. Född 1941. Läcker. Jag aldrig sett henne live, men jag har sett bilder. Mycket läcker.
Mm. Har du mer då, så du inte snor fler?
Ja, då går jag faktiskt på det kalla. Brimsgutten.
Mm. Ja, det.
Och den har ju också en oerhörd meritlista. Alltså Nordsvensk travmästerskap, som det heter på den tiden. 73, 75, 76, 77. Svensk-norska loppet, Östersunds stora pris. Tränas ju i slutet av sin karriär av Lasse Lindberg.
Mm.
144 segrar.
Läckert. Banzai.
Björn
Linde.
Skräcken.
Ja, visst var det en fux?
Det var ju ett jäkla bra namn också, för det kom ju att passa hästen. Det var ju lite Banzai över hur han liksom tog sig an.
Vad är Banzai? Låt en okunnig. Banzai.
Ja, nu ska vi låta bli att googla. Men är inte det något sånt här lite så här något aggressivt japanskt tillrop?
Ja, det var,
här kommer vi.
Det var läcker.
Sen har jag en god häst från Kalmartravet på min uppväxttid, eller när man började gå på tal. Bessman. Jag tror att Tony G. Nilsson hade honom, om det inte var Stilan, men jag tror att det var Tony G. Bessman.
Ja.
Ett italiens måste jag ha också. Banjo. Banjo. Vad vet du vad det är?
Banjo är ett instrument.
Nej, det är badrum på italienska.
Ja, men det är ett instrument också.
För oss som inte är så italienska som Henrik, precis, så är det ett instrument.
Om ni är på restaurang så ska ni säga scusa, då vill banjo.
Ja. Kan ni ursäkta mig? Kan ni hålla upp lite? Nu ska jag gå på banjo.
Inte det här excuse me, toilet please, utan scusa, ja, då vill banjo.
Bra. Ja. Banjo.
Nu vill jag ta en på B. Ja. En häst som absolut aldrig får bli bortglömd, för det tycker jag är ett av mina absoluta favoritnamn. Bodbäcks Polle.
Ja.
Stig Lindmark, kallblod. Vilken rolig häst.
Jag och Lennart pratade om en häst innan vi tryckte på räck här. Barock.
Ja, just det. Det är B. Barock. Holger Silverberg som gick till Johnny Takter och vann med något lopp med 100 meter på Jägersro.
Mm, enorm var han i. Ja.
Det var nog någon derbydag eller Hugo Åbergs dag. Någon sån
här halvstor dag, ja. Precis.
Halvstor dag, det är de största dagarna. Låt mig avsluta B då med ändå nämna Big Noon.
Mm.
För hans skönhet.
Ja, det duger.
Nästa vecka blir det C, D och...
Jag tyckte det var svårt nog med två. Alltså, vi får ta nog två i taget, tror jag.
Och när du nu, Henrik, när du nämnde Al Joe, så kom jag på en häst på Zäta. Så nu får jag vänta länge. Jag ska försöka komma ihåg den. Det blir till jul någon gång.
Ja, precis. Skriv upp.
Ja, ska inte glömmas. Den står på papper här.
Mm, bra. Du tittade som sagt på Finnkampen i helgen, Lennart. Och visst var det någon som blev diskad här för att ha sprungit innanför...
Ja,
doseringen, för det finns ju inte då, men pinnarna.
Det var två svenskar som blev diskade på 5000 meter. Den ena var väldigt tydligt. Han snubblade och tog flera steg innanför den här lilla sargen. Och den andra, det var vinnaren, visade sig efteråt att han hade gjort något litet snedsteg. Och det räckte uppenbart för att bli diskad. Där är man då uppenbart lite hårdare än i transporten, där det är mer regel än undantag att ledarhästen kör innanför pinnarna, speciellt i slutkurvan.
Ja, man har ju också, det är intressant det där, för att friidrottsbanor, skulle jag nog säga generellt ändå, de har ju en liten ram som är ganska livsfarlig om man inte är van att ha gått på en friidrottsbana. Så jag har ju sagt sett en person stuka foten illa inför ett sånt här motionslopp. Hon var en kvinna som inte såg den där kanten. Alltså det gör ont att trampa på den, så man håller sig undan från den. Travsporten i Sverige hade ju åtminstone på Solvalla, kommer jag ihåg, i början på 80-talet. Absolut. Hade man ju något som Stigå kallade tvättbrädan. Okay, som man inte gillade ju riktigt. Det var ju en vall liksom. Ja, en vall med, det var ganska bred. Ja.
Ja, det var ju stora sarg. Alltså det var ju halvmeter höga.
Ja, visst.
Ja, det är ju staket, ser vi ju fortfarande i galoppen. Där har man ju staket. Det skulle kanske inte funka lika bra i
jag kommer ha de här transporten. VM-loppen på Roswell till exempel. Det är jättehög sarg.
Det finns ju en klassisk bild från Axfalla där, tror jag, den enögde eller blind på ett öga, Tropik, med Kurt Lindblom, tror jag det var, kom över sargen på något sätt alltså, och välte där. Och det var ju, och sen försvann ju de där sargerna.
Naturligtvis på grund av olycksrisken.
Olycksrisken med all rätt, va. Och nu sen Axfall hade man någon gummislang som drogs runt banan. Men nu är det pinnar, de vita pinnarna.
Ja, och ett säkerhetsspår på många banor. Så säkerhetsmässigt är det ju jättebra att det ser ut som det gör idag. Men man skulle ju kunna skruva åt lite hårdare, kan man ju tycka, och vara tuffare på det här med pinnarna ändå.
Vi hade ju en vinnare där på Jägersro som vann något lopp där. Jag vet inte vad hästen heter, men någon ljuse körde. Som då...
Ja, Stranger in the Night som vann i söndags där. Och där är det är hårt i mål, får ett litet försprång. Det är ju omöjligt att räkna på. Men spekulationerna kom ju igång direkt i sociala medier, att just det där med att han tillskansar sig, vad det nu är, centimeter, decimeter.
Vi hade ju Johnny Takte med här i podden för några veckor sedan. Och det som inte kom med då, så var jag frågade honom också om... apropå kanske att han har genat någon gång. Han var känd för det. Det går det, Johnny. Men han menar på att det har ingenting med att få något försprång att göra. Utan det är den här jävla doseringen som gör det. Liksom, att, som vi har pratat om nu i några veckor. Att de inte orkar med den där.
Kan vi vända på doseringen så att det är omöjligt att komma innanför pinnarna?
Ja, just det.
Ja, vi får leva med det där, tror jag.
Ja, då är vi där igen med den här doseringen. Att det hade nog haft... färre geningar om doseringen hade varit lite lägre.
Ja, så kan det vara.
Ja, sen fattar man ju alltså i stridens hetta att man ska se till att hålla sig på rätt sida om de där pinnarna, och man har en häst framför sig som väger nästan 500 kilo och hästar omkring och så vidare. Jag fattar att det inte är jätteenkelt.
Och just då kränger ner och...
Ja. Och det är som jag säger att springer du på en friidrottsbana så har man hela tiden koll på den där kanten, kan jag säga, utan att ha varit någon elitidrottare. Men jag har varit och provat, för det är så spännande att springa på de där banorna. Men man är jäkligt noga med inte komma för nära, för det blir inget bra. Då får man inte springa på länge. Så att det är att,
man kan ju säga
det är ju ingen stor sak att fixa heller, kan man tycka. Det borde ju kunna gå att vara lite hårdare. Kan de vara det i USA, så måste det väl gå att vara det i Sverige också.
Ja, där är det ju 2 millimeter innanför en pinne, så är man ju borta.
Ja, i USA. Det var väl någon diskning där i något lopp i Europa någon gång. Ja, var det den här BBS Sugarlight som blev diskad i något lopp? Eller vann han på disk för att någon kör innanför Österrike och sånt där? Jag kommer inte ihåg. Men man halkar ner, eller hur man nu ska bedöma. Men det finns ju säkert de som har satt i system. De vet att de tjänar på det.
Kanske. Det är svårt när man har börjat släppa på det. Att,
ja, det är jättesvårt alltså. Var går gränsen? När ska vi diska?
Nog skulle man kunna... Man brukar ju göra sådana här punktinsatser och säga att från och med nu ska vi titta hårdare på detta. Har man ju provat några gånger i alla fall med olika saker. Jag vet inte med vilket resultat. Men varför inte 1 januari 2021? Från och med nu.
Det är kanske som Henrik antyder och som Johnny säger, att det är svårt. För att hästarna blir trötta och lutar ner, och det är svårt att korrigera dem. Så det är inte enkelt.
Jag vill ändå påminna lite grann igen här vad Mariana skriver. I denna hårda konkurrens måste vi leverera högsta kvalitet i allt vi företar oss.
Ja, men Ingvarsson, det var ditt favorit att leverera.
Nej, blandat in mig i det igen här.
Idag levererar vi en ny podd.
Ja.
Som vanligt, dags för ny V75 och som vanligt numera så är det Magnus. Hur gick det egentligen i lördags?
Vi kan höra på sig prata om något annat. Ja, det var väl så här. Jag tyckte tre måste sträck. Ja. Och det blev ju tre dyra sträck då, eftersom inget av dem vann. Det var, jag tyckte ju att Nisse Sonna hade spetsläge i V75-1, och det hade han ju verkligen. Han tog ju ledningen, men han räckte inte.
Nej.
Så enkelt var det. Sen så tyckte jag ju att Lalle Pellini i V75-4 med Björn Goop var att hon felfri skulle ha toppchans. Hon var felfri, men hon räckte inte riktigt till, så det var inte heller.
Nej, du hade räknat med ledning. Du hade inte räknat med Jeppsson där, att han skulle bestämt köra i ledning. Lalle.
Nej, precis. Och så Pellini. Slutligen då hade jag ju även Staro Leonardo med Jocke Lövgren där. Och han, nej,
vi glömmer
den. Kan väl säga så att han var aldrig nära. Det var ju bara en häst på banan där. Det var ju Mark Elias som styrde och ställde hela vägen med Haram Boko.
Vi glömmer den där. Nu får nya chanser.
Ja.
Det är det bästa man vet 75. Man får alltid nya chanser.
Och det är kanske bättre geografiskt ställe den här gången.
Ja, ska vi prata på det sättet? För min del så går vi alltså från min värsta bana Jägersro till min, tror jag, näst värsta Hagmyren.
Ja,
jag tror inte att det har gått bra där heller. Det verkar som det aldrig går bra.
Då gör vi av med de banorna nu.
Ja, nej, men om jag hade tre måste sträck förra veckan och inte lyckades hitta en spik, så ska jag vända på det den här veckan och säga att det jag har att komma med den här veckan, det är ett singelsträck i V75-7. Alone. Den här veckan har Alone fått nummer 10. Jag tycker att det är inget dåligt. Det är ingen dålig silverdivision över 2600 meter. Och Alone är en väldigt speciell häst som springer och fladdrar och far. Men han har inte riktigt kommit till i loppet. Jag tyckte han såg ut som en tiger i årsdebuten. Senast blev det galopp. Han var ju ute i jubileumspokalen. Han har varit ute emot rätt tuffa hästar i samtliga starter i år. Jag tycker att han är, alltså, alla som minns, vi har pratat travderby och minns travderby från i fjol när han spurtade jättebra tillsammans med Örjan Kihlström. Det här är alltså, han var trea i derbyt förra året. Det här är ju en bra häst. Jag tycker att han ska vinna det. Han kommer långt ifrån att bli favorit, som det ser ut just nu i alla fall. Nu har jag inte sett några tips alls, men med den låga omsättning som är, så är han just nu klart under 10%, vilket jag tycker är fel.
Det är bra, fortsätt.
Ja, det är alltså ett namn på A också.
Ja, det är ganska vackert, eller
ja. Ja, och där skulle det vara underbart att man avslutar med den som spik, och då är man ensam.
Ja, det är kort upplopp. Man... Du vet väl att det är kort upplopp?
Ja, det är iskallt att vinna bakifrån.
Bakifrån och allt det här.
Men det gäller att köra fram en tid. Ulf Eriksson kör, säger jag nu. Ja, har du något mer att komma med nu då?
Vi ska säga att Ulf har kört de senaste två också, så att nu vet han hur han ska göra. Nej, alltså, jag gillar ju den här Pleasure for Cash som den här veckan är med i V75-5. Fick ett väldigt dåligt spår, men den här gången, till skillnad från senast, så är det inte 1600 meter utan det är 2-1. Dåligt läge, men jag gillar ju den här Merit i samma lopp, så det här blir ju lite jobbigt, men Pleasure for Cash känns ändå som något extra. Så att det får väl bli lillspiken där då.
Får jag lyfta in en häst i det här?
Ja, om du absolut vill här nu, så tycker jag absolut du ska göra det.
Unique Juni, heter hon?
Just det, V75-2, ja. Precis, Västholm.
Ni hittar verkligen hästarna med lägen.
Ja, men om jag har varit ute i en förston och sådär. Nu står de visserligen 40 efter, men härdade i hård konkurrens i Frankrike och i Sverige. Hon borde runda de här.
Ja, man får säga att det är att hon möter, med respekt för övriga i det här loppet, så möter hon ju oerhört mycket lättare motstånd den här gången än vad hon har gjort tidigare.
Med tanke på att det är bara ett vanligt guldlopp, så är det ju faktiskt en jättefin upplaga av Edgis guldsko. Oväntat bra, otroligt ju.
Ja, och vi kan konstatera att Erik Adelsson valde bort diamanten.
Mm. Det gjorde han rätt eftersom det fick på 12. Så.
Ja, men det visste han knappast när han valde.
Nej, jag menar det. Så det blev med facit i hand blev rätt.
Ja.
Ja, det känns på något sätt uppgivet på alla sätt där med diamanten. Det blev spår 12 och står anmäld med skor runt om också. Så att jag vet inte.
Vi får en strykning här i den V75 sjätte avdelning. Det är nummer 12, diamanten, som vi inte startar. Kanske.
Oj, aha, usch,
det,
ja.
Det är lite så det känns.
Ja, det är lite
men vi väntar till på lördag. Men det blev ju absolut helt fel. För diamanten kan man ju säga.
Håller Antonio Tabak ut övriga här och snor åt sig ledningen?
Ja.
Här blev det tyst.
Den här underbara Milligan School som jag tycker så mycket om. Och tack och lov har kommit rätt på en gång i alla fall. Men tyvärr också kommit fel på några gånger. Det blir nog lite åka av där till att börja med. Jag tror ju att Antonio Tabak borde kunna svara ut Milligan School. Men
ja, spännande lopp faktiskt, väldigt fint. Med då bland annat också jubileumspokalsvinnaren där till start, Per Lennartsson kör.
Ja, Örjan kör inte den här veckan.
Ja, just det.
Och veckan därefter han avstängde över kriteriehelgen efter en skum straff i Finland där.
Ja, det fick vi synpunkter om att det var en hård avstängning.
Ja, alltså det var ju så man kan.
Ja, den är ju jag tyckte det var lite intressant. Jag ska säga, jag har bara sett upploppet en gång. Men det ser ju absolut ut som att hon double exposure byter spår. Sen hur mycket vet inte jag. Och det är ju en väldigt tät slutstrid och det ser man ju inte sällan. Vi har ju nämnt Stig och Johansson. Han var rätt bra på det på Valla. Att liksom bara lämna innerspåret lite grann i täta slutstrider. Så att det blev den där halva huvudet eller nosen i mål också.
Det fanns förmildrande omständighet i Finland. Det var jättedåligt väder. Det var skit i bana. Jag pratade med Kalle Lederkorpi. Han hade pratat med Kuskar. De sa att den som såg bäst vann loppen. Mm. Man fick ta av sig glasögonen under slutvarvet för att överhuvudtaget kunna se någonting. Och där kunde man, sett mellan fingrarna, tycker jag då att banan var den beskaffade. Man kan ha lite överseende med det som hände. Och han hindrade ingen häst och så vidare. Men kan du säga att de är fyrkantiga, går efter reglementet. Och det finns inget. De kan inte ta till sig att det finns några förmildrande omständigheter där på Värmo.
Det var annat på Valla då. Stig blev aldrig avstängd.
Nej,
det är ju generellt. Så det som jag säger. Jag har sett det en gång också. Och var det dessutom skitigt. Så jag tänker inte ha någon uppfattning.
Jag läste vad Vejo Heiskanen sa. Jag skäms att vara finne.
Oj, det var så pass.
Så pass. Jaha. Och Kari säger helt utlöst på finsk transport. Jag vill egentligen flytta alla mina hästar härifrån. Nu flyttade han Sobel Conway till Jean-Michel Basir.
Okej, okay. Då vill han vinna lopp.
Ja, det gör de direkt för Basir alltså.
Det gör de, vinner med 50. Och
väcker han nu den här Ferrarin från Norge till liv igen då ja.
Han har ju redan väckt Chaco Sass.
Ja.
Ordentligt.
Vi
packar ihop va?
Ja, det gör vi verkligen.
Önskar en trevlig vecka.
Ja, kriterieval på fredag väl?
Jag missar inte det för guds skull. Det har vi inte ens pratat om. Men ni får läsa startlistor och njuta av dem på fredag kväll. Konstig dag. Men så är det. Följ oss på Instagram, Twitter, Patreon. Gå in på patreon.com och stötta oss gärna där med en liten slant. Så blir vi glada.
Och kom gärna med namn som ni gillar.
Namn!
A och B.
Ja, Beseech glömde jag.
Nej, det är för svårt att uttala. Min farsa skulle aldrig klara det. Han hatade sånt här namn. Alltså. Han ville, han ville veta vad hästar Brunte och Pelle och vad det heter. Va?
Inget Beseech. Nej.
Vet du vem som importerade den förresten?
Nej.
Eller låg bakom den affären? Ragnar Thorngren.
Okej, okay. Såklart.
Ja. Mm. Ha det gott!
Hej, hej,
hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.